Idag så har vi kikat bakåt lite och kolla vad som är vårt mest spelade avsnitt. Okej, vi har gjort det också förr, jag erkänner. Men vårt mest lyssnade avsnitt så är vårt avsnitt om att starta eget.
Mm.
Som vi spelade in för snart 1,5 år sedan, men som kom ut för precis, nästan precis 1 år sedan. Och där tänkte vi ta startskott idag.
Mm. Så idag blir det starta eget del 2.
Nu kör vi!
Nu kör vi!
Ja, alltså vi kör ju ofta så att vi planerar innehåll en del på förhand. Och ibland så kör vi lite mer så här filisinlägg, filisavsnitt. Och idag är det ett filisavsnitt på gång.
Ja.
För vi pratar många gånger om det här starta eget. Vi bara, åh, men vad gör att så många har valt att lyssna på det? Vad är det som lockar till det här avsnittet? Och ja, på något sätt kändes det som en jättebra timing att ta en del 2 nu. Och du som lyssnar på det här och inte har lyssnat på ettan, så ska jag nästan tipsa dig om att också lyssna på det. Lyssna på första avsnittet. Mm. För att där så pratar vi praktiskt väldigt mycket om hur man går tillväga, steg för steg för steg, allt vad man bör tänka på. Den här gången blir det mer fokus på, ja men filis helt enkelt. Mm. Och vad vi har lärt oss, vad vi tar med oss från den här resan som vi har bakom oss. Och ja, lite så här, det är lite gott och blandat från att vara företagare.
Mm, för att man, om man tänker på på det viset så har vi ju ändå lärt oss massor. Nu, med tanke på att det är 1,5 år sedan vi startade, jag menar, nämnde du då ens den här platsen, Hello Hub?
Nej.
Knappast, för att ni startade ju ändå på riktigt nästan 1,5 år senare.
Mm, så är det ju.
Så att det var knappast ens officiellt.
Nej, jag tror inte.
Hello Hub då.
Nej, för att då, vi var ju just innan pandemin eller där kring som vi...
Som vi funderade på.
Och som vi poddade om att starta eget,
ja,
första
exakt.
Gången.
Ja, exakt.
Och som vi sen funderade med, eller då höll vi på liksom att bolla kontrakt för den här lokalen som vi sitter i. Och var så att, ska vi strunta i allt och låta liksom pandemin äta upp den här visionen, eller ska vi köra ändå? Så nej, jag tror faktiskt inte att vi var där då. Men om vi kikar lite bakåt, kanske vi har pratat om det en del, men alltså inte ändå så här. Jag tycker speciellt du, Sandra, så du har ju den långa erfarenheten av att vara företagare.
Ja, eller det låter ju som att jag skulle ha så jättelång företagarkarriär bakom mig, eftersom att jag faktiskt startade mitt första företag 2014.
Det är jättekult.
Ja, så det är ju ändå, vad är det, 20 år sen.
Så då var du 21.
Ja, exakt. Men varför jag ändå säger att det låter kanske bättre än vad det är, så är just för att när jag startade det här företaget, så då var det i och med att jag jobbade med direktförsäljning. Och nu minns jag faktiskt inte, varför måste jag vara... Nu var det väl nog bara så att man måste ha eget enskild, eller vara enskild näringsidkare för att jobba. Att man var lite som...
Alltså de har ju inte anställda, du var ju...
Nej, exakt.
Du tog ju dem några avgifter för dig, du har
nej,
betalat
nej.
Dig själv.
Exakt, för att det är ju egentligen när du går med som en, eller inom ett direktförsäljningsföretag, så då är du ju som en enskild näringsidkare, eller du är en företagare.
Absolut.
Att du tar hand om allting själv, men att det bara det här konceptet finns redan, produkterna finns redan.
Så är det.
Så då startade jag det, och det var också i och med att jag ändå hade blogg, och jag tror att jag gjorde då mitt första bloggsamarbete där jag fakturerade hela 20 euro.
Ja, men det var
så
inte illa.
Det startade på den vägen, och det var därför jag också tänkte att ja, men jag har ju ändå tänkt att jag ska jobba inom, eller med det här sociala medier någon gång, så då kan jag ju lika bra starta det här nu och komma igång. Så därför känns det som att det var inte så det jätte... mega stort då när jag startade, men samtidigt har jag ju verkligen blivit i det nu.
Mm.
Att nu är det ju ändå det här som jag lever på, främst av allt det jag gör idag.
Så det... Men då vill jag bara gratulera dig, för jag tycker att det är ganska lyxigt att ha fått starta företag när man är 21, eller som vissa av mina vänner, när de har kanske varit kring 15, så har de startat sitt första företag. För att man har haft någonting man har sålt, man har haft någonting man har testat på. Och då blir ju tröskeln bara så ofantligt mycket lägre för att göra det sen igen med mer seriös approach.
Exakt.
Du är ju helt kommit över den där att nej, men jag kan inte starta och hur ska jag klara av att ha ett företag? Och all den här megaångesten som jag tror att ganska många känner igen och kan drabbas av att vad ska jag göra, vad är bokföring och nej, skattar och jag kommer aldrig klara av det här.
Ja, exakt. Och det här måste jag verkligen som flik in här då som ett tips att starta just enskild näring. Alltså starta som en enskild näringsidkare fast du bara har en jätteliten idé och du kanske inte har någon vision på att det ska leda någonstans. Start ändå, för att det kostar nästan ingenting att starta. Det, är som, det finns som egentligen nästan inga krav på dig som enskild näringsidkare. Och om ni tror att jag visst hur man ens hittar en bokförare. Alltså jag var 21, jag tror inte att jag visste knappt vad en bokförare var för någonting. Jag visste nog inte vad moms var, jag visste inte vad skatt var typ ungefär. Jag visste inte, alltså jag visste inte någonting med att, om hur man fakturerar eller... Nej, alltså jag var så grön. Så otroligt grön och... Jag hade nog definitivt mardrömmar om att Skatteverket skulle plinga på dörren och säga att nu är det Sandra rakt i fängelset.
Men lärde du dig de här sakerna redan under din episod som direktförsäljare? Eller inom...
Ja, absolut. För att redan då, så efter ett tag, så jag tror att jag var icke-momsskyldig första året. Men sen andra året så då blev jag, tror jag, redan momsskyldig. Och, ja, alltså nog förstås, alltså jag var ju nog... Som sagt, när jag började fakturera för samarbeten så då fick man ju lära sig om att hur man gör den biten. Och sen med kvitton och just med bokförare, att vad behöver bokföraren och ska det vara EU-försäljning och blahiblaha och så vidare. Så att allt har jag ju lärt mig vart efter. Och alltså, det finns inga dumma frågor. Just alltså, en bokförare är jättebra att ha. Du kan ställa vad som helst för frågor och... Och du kan alltid till och med ringa Skatteverket. Här har jag också behövt göra någon gång att ringa och fråga hur ser det ut. Och... så faktiskt, om vi ska som också ta in ett tips här, så tycker jag verkligen att det är nog bara att starta som enskild näringsidkare. Att det är så enkelt. Och ta det bara som det kommer. Att du lär dig. Alltså det finns på riktigt inte någonting att vara rädd för när det kommer till att vara enskild näringsidkare.
Så det startade du 2014 och sen för 5 år sedan så gick du vidare och startade då
Våga.
Och en annan bolagsform.
Ja, då när vi startade Våga så var vi 3 personer och då var frågan att ska vi starta direkt aktiebolag eller ska vi starta öppet bolag? Och vi valde nu ändå att starta öppet bolag bara för att slippa den här dubbla bokföringen. Och då ännu så var det ju att man skulle ha eget kapital på 2500 kanske det var när man startade aktiebolag.
Det har ju just ändrat det där nu. Men det är några tusen som det var tidigare också.
Kanske det var mera till och med.
Ja, från 1 år tillbaka eller det hade varit 1-2 år tillbaka hade varit gratis.
Exakt, eftersom att vi gick in med bara eget kapital och vi ville hålla, alltså jag var ju ännu, både jag och Heidi var, nej vi var alla 3 studerande förresten, så då ville vi ju hålla ner alla kostnader, så då tänkte vi, men vi kör upp ett bolag, vi skriver ett kontrakt mellan varandra så att vi vet vad som gäller och så kör vi på öppet bolag och vi har faktiskt inte ännu gått vidare till aktiebolag, att sen i något skede så kommer man över till, de rekommenderar att sen vid 50 000, om du har en omsättning på 50 000 så då lönar det nog att switcha om då till aktiebolag. Men det är ju en superlätt grej att göra sen då om man behöver gå vidare.
Spännande. Och nu har du ju faktiskt att starta.
Ja, ett tredje.
Form av bolag.
Yes, och det kommer vara en, jag tror jag pratade nog om det redan då i förra avsnittet, men en tränings- och hälsoapp.
Nej, du berättade inte vad det var.
Gjorde jag inte?
Eller har du gjort det? Nej, nu är det osäker.
Ja, också, men det är ingen hemlighet i alla fall som vad vi gör. Namnet dock kan inte jag avslöja ännu, men så att kommer vara fokus på holistisk hälsa. Och det här är ju som en stor passion jag har i livet, just träning och hälsa, men jag har ju valt att gå den här modevägen som också förstås är enorm passion, större passion, men jag saknar ju att få göra någonting inom hälsa och träning, för att då när jag var inom direktförsäljning så det var inom hälsa och träning, så därför känner jag nog att nu är det dags att göra någonting åt den här passionen också.
Cool!
Ja, så nu får vi se det vad det. Och det är ju då aktiebolag i och med att vi är fyra personer och vi känner att här vill vi nog som ha ordning och reda från första början.
Jättebra.
Ja.
Superhäftigt.
Yes, men Julia, du startade för 2 år sedan.
Det känns som att jag skulle säga att det är mer än 2 år. För
ja,
jag bara känns sådär, bara, va, 2 år? Men det är åtminstone 2,5.
Ja,
men det är inte riktigt.
Ännu mer, alltså, nej, alltså 3 minst känns ju så.
Ja, det känns riktigt knasigt. Riktigt konstigt. Men det är 2 år sedan, och vilket också känns bra för att göra att... Nej, men jag tycker att när man går in nu på som tredje verksamhetsåret att... Jag känner mig som inte så grön och mer på ett bra sätt. Att det känns ganska soft. Jag minns ju den här ångesten månaderna innan jag skulle starta. Och också samtidigt som jag startade. När jag inte visste. Alltså jag bara visste inte vad jag skulle göra. Jag hade liksom inte en plan. Och jag kunde inte komma fram till det. För jag bara, åh, men det skulle vara kul att ha ett företag. Men vad i hela världen ska jag sälja? Och i början så höll jag på faktiskt att göra en hemsida för att sälja coachingtjänster. Faktiskt. Så jag såg den här nyligen när jag loggade in på min hemsida och skulle pyssla, och så kom det fram den här gamla mallen för en annan sorts hemsida. Jag bara, nej, den var inte aktuell längre. Men ja, så det har hänt mycket på 2 år och känns nog jättesom. Ja, men det känns roligt att ha den, att det börjar som kännas som en bra erfarenhet.
Mm.
2 år sedan jag startade då som enskild näringsidkare och då förstås 1 år nu sedan jag startade aktiebolag med Hello Hub. Och ja, mycket intressant resa det nog varit alltså. Det började ändå kännas som, ja, men som att man har fått med en del på färden.
Mm.
Och alltså igår kväll så satt jag upp och så kollade jag på Draknästet som kommer från SVT1 kanske det var, tror det. Så här Shark Tank-funktion där det var 5 investerare och så var det olika personer som kom och pitcha sina affärsidéer. Och det var så intressant, jag bara, varför har inte jag sitt på det här förr?
Ja, jag blir riktigt. Jag har tänkt så många, för de pratar ju alltid om just det här i alltså framgångspodden och just att folk har varit dit och eller varit som program eller som en av de här investerarna, affärsänglarna. Mm. Men jag har aldrig sett på det. Nu blir jag nog taggad. Ja.
Alltså jag blev så taggad och nej men alltså jag blev okej, ursäkta min icke ödmjukhet, men jag blev lite förskräckt över de som kom och pitcha, att vissa av dem var nog som jätteoförberedda.
Mm.
Eller klart att de hade en pitch och klart att de hade någonting till sig och så där. Men alltså vissa som, jag menar, vad vill en investerare veta? Jo, vi vill veta lönsamheten. Vi vill veta konkreta siffror. Vi vill ha någon form av information kring hur ser marknadsläget ut idag? Hur ser konkurrensen ut? Men att de kommer oftast in och så bara pitchar de sin produkt.
Mm.
Och sen är investerarna där och bara, ja, fast jag måste också veta att vart är det här på väg? Och vad har ni för marginaler? Och hur ser marknaden ut? Så att jag blev riktigt så att jag skulle kunna ta era pitchar och göra dem lite bättre.
Kanske här är det nästa företag.
Ja, exakt.
Förbättra
remake.
Folks, ja, pitchar. Oj, men skulle du kunna tänka dig själv att starta företag och ha investerare?
Ja, men jag blev ju jättesugen nu.
Mm.
Verkligen. Jag tror absolut skulle jag kunna tänka mig det. Nu är det lite sådär, jag kollar först det avsnittet och sen googlade jag bara snabbt det här programmet och då kom det upp det här etta YouTube-klippet från 2009 skulle det här kunna vara. Där Storytels grundare kom in då och pitcha.
Oh, jag får rysningar.
Ja, det var ju så jättespännande. Han gjorde en jättebra pitch, ingen tveka om saken. Och så sålde han då för... Var det 1 miljon kronor eller var det 1 miljon kronor, 10% av bolaget. det var någonting där kring, alltså 100 000 euro 10%. Jag bara, men hur gick det sen? Vad hände sen? Det är ju som ett enormt bolag idag. Hur gick det? Han har funnits med hela tiden. Vad hände med den här investeraren som gick in? Supernyfiken, men det fick jag inte veta. Men mycket intressant att se, och klassiskt i problematiken i att man säljer bort 10%, i vissa fall var det till och med 20, var någon som ville köpa in sig på 30%.
Då börjar ju nog faktiskt vara...
Alltså så kännbara, ja. Mycket, ja. Så det finns ju vissa utmaningar, absolut. Men jag tror nog att ska man göra någonting, jag har ju också bollat på en affärsidé en del nu sen. Men kanske sen i våras. Och det är en som en affärsidé som verkligen skulle måste ha. Det måste ha investerare med. Alltså det måste komma in kapital någonstans ifrån för att det ska kunna verkställas. Och då blir man ju nog mer ödmjuk till den tanken. Absolut. Men det här var verkligen, verkligen motiverat. Och jag rekommenderar det här programmet nog. Och där var, dels var det en 19-årig tjej som kom in och pitcha. Hon skulle börja tillverka, eller hon tillverkar, hon har ett företag som tillverkar efterrättskedar som är ätbara.
Oj!
Eftersom EU har gjort den här lagförändringen att man inte får ha längre de här plast. Ja, och då kör man istället trä. Och hon bara, ja, och som ni vet så, ja, ni vet ju vad smaken av trä är. Liksom, då lämnar den här smaken av trä. Och så har du gjort sån här kexkedar som var klädda med choklad. Tror jag det var på. Och jätteintressant. Hon gjorde en jättefin pitch. 19 år, väldigt passionerad. Hade gått just det här ungföretagsamhet i skolan. Och därigenom då startade just det här företaget.
Häftigt.
Och var väldigt, väldigt i början, absolut. Men hon fick med sig sen en investerare. Och hon var supernöjd. Hon var så, så glad. Så det kommer ju vara ett sånt startskott för en 19-åring. Alltså, nu får jag gå.
Ja, alltså jag har sån ståfräs.
Ja, exakt. Nej, men alltså så. Jag blev verkligen... där blir jag också sån avundsjuk. För jag vet att jag har också tänkt att jag ska vilja gå såna kurser i... Jag tror att speciellt i gymnasiet så hade jag en sån här kurs i ungföretagsamhet där man skulle ju starta eget företag. Men då hade jag ju redan flyttat från Pennesöre och gick liksom på folkhögskola. Men att jag såg vissa mina bekanta som hade då startat företag genom den kursen. Och det var så här artiklar om dem. Åh, vad intressant det där verkar. Men att, då får det tåget. Men jag är väldigt inspirerad av dem som testar på så där tidigt. Jätteroligt. Det var ett case, och det andra caset så var ett äldre par. Jag tror ju att mannen i huset var pensionär. Det framkom inte, men att han borde nog börja vara i pensionsålder, kändes det som i alla fall. Han hade då sin lilla affärsidé som hade ligga i lådan i, var det 25 år eller hur många år det var. Och frun som var med där, hon bara, ja, det var jag som satt den här idén i lådan. Och det är jag som har plockat fram lådan igen och tagit ut den tillbaka. Så de var då ett äldre par där och pitchade. De skulle göra så här leksaksprodukter, lite likt Lego-koncept. Men att man kunde som bygga lite andra helheter. Och de hade nu en liten egen touch på det. Och alltså det var så cute. Men man bara kände hjälp. De behöver verkligen jättemycket hjälp. Att de har som en bra produkt, en bra tanke. Det kan bli jättebra, men de är ju faktiskt, alltså de behöver hjälp för att inte ta liksom om allt vad som gäller marknadsföring och hur man ska som sälja in någonting idag, att den kan explodera den där produkten, men att och de fick då också investerare för den här.
Och det här tycker jag också var en bra lektion, för att jag absolut, att 19-åringen kan få det här, men även någon, hur gamla sa du att
det var? Säg nu att det är kring 60 då.
Ja, exakt. Så det är aldrig för sent.
Nej, men som en av de här sharkarna sa där var ju nog att men vad synd att den har legat i lådan i 25 år. Att det var ju kanske lite dumt. Ja. Och det är ju också en del av sanningen att det kanske inte är värt att vänta i 25 år om du har en bra idé och du vill testa på någonting.
Exakt.
Att varför inte gör det nu? Då kanske du vet om ett år eller två år att det var verkligen inte som värt att satsa på.
Mm.
Men du bör ju som inte fundera på det sådär passivt i 25 år.
Mm.
Eller så märker du att wow, om 25 år så har du liksom hunnit starta 4-5 nya andra businessar och har en omsättning som heter duga.
Mm.
Så, nej men det var riktigt. Jag blir så taggad.
Oh, ja.
Ja, men där, ja. Ja, exakt. Nu vill jag nog få pitcha, känner jag.
Ja, alltså jag känner då det här med att få, för att svara på min egna fråga, just det här med att ta in kapital. Mm. Skulle nog vara jätteroligt, för att det skulle ju som sett, alltså jag ser absolut charmen i det här att köra organiskt och just att bygga någonting helt från noll. Och vet om att det, som, det här har jag gjort från 0 till 100. Att jag ser verkligen den här charmen i det och hur roligt
verkligen
det är.
Mm.
Men jag känner också, som sagt, nu har jag ändå varit företagare i, no, om man tar något våga som kanske är lite mer seriöst eller vad vi ska säga, så ändå 5 år. Att det känns lite som att nästa nivå skulle faktiskt vara att göra någonting så stort. Att det kräver investerare, att man får den här utmaningen att ta det till nästa nivå.
Ja.
Hela det vad man gör. För du får ju såklart en helt annan press på dig om du har investerare som andas i nacken. Oavsett om det, de har 1% eller 25%.
Ja, men så är det. Mm.
Mm. Så det ska vara någonting för framtiden, det här med investerare.
Absolut, ja. Och sen att man kanske själv får investera.
Ja, och alltså det skulle vara så roligt. Oj. Ja, jag minns att när det var någon av de här som har varit just i Draknäste som var i affärspodden. Vad heter det?
Ambitionspodden, det var fel.
Framgångspodden. Som berättar just, eller som just är ängelinvesterare. Och jag bara, oh my god, det här är ju drömyrket, ja, så att säga. Jag är ju kanske inte ett yrke på så vis, men alltså så roligt. Nej, men ja, alltså det gick jag igång på också.
Mm. Ja, det är
så
faktiskt
roligt.
Intressant.
Ja, oj.
Mm.
Ja.
Men om vi backar och kikar lite, eller backar, men om vi ser vad vi har lärt oss lite.
Mm.
Så vad tycker du har varit svårare än du trott från början med att vara företagare?
Och alltså, det som är som svårare kanske än vad jag har tänkt mig, så det är ju när jag, fast man vet att människor är olika än själv, så hade ändå kanske kommit som en förvåning hur pass olik man kan vara andra människor.
Mm.
Att för mig som är som så otroligt snabb och på och bara kör igång och inte funderar så mycket och inte kanske tänker alltid så mycket, vilket också jag förstås kan ha nackdelar. Men så då kan det bli lite svårt det här med att sen andra tänker inte alltid likadant och är inte likadant på den
nu vill jag att du verkligen tydliggör på vilket sätt har det här varit ett problem i ditt företagande.
Oj, men då blir man ju så personlig, känner jag.
Men alltså, du kan väl lite mer så där utan att vara för personlig.
Ja, exakt. Nej, men om man nu, vad ska jag dela med mig nu? Om man nu tänker med våga. Att vi ändå som är 3 olika personer och att man som kanske, nej men om vi säger som så att man sätter målbilden på helt olika nivåer.
Mm.
Det är ju ett bra exempel.
Ja. Så för att, alltså vi behöver inte prata om det här case i sig, utan det som var intressant var att det handlar alltså om att det kan vara svårt att samarbeta med olika personer.
Exakt.
Mm. Om man bygger bolag specifikt med andra människor.
Mm, exakt.
Mm. Ja, men det kan man ju förstå att det är svårare.
Mm.
Men jag och Elin bygger ju också bolag tillsammans. Och, och vi är också väldigt olika nog när allt kommer kring.
Ja, exakt.
Så absolut, ja. Mm. Och det har nog alltid sina utmaningar.
Mm. Samtidigt som jag tycker verkligen att ett tips är att våg sats på att starta med andra som är olika än själv.
Ja.
För att samtidigt så tycker jag ju att det har varit styrkan.
Ja, visst, absolut.
Så att,
Jag måste fundera själv, vad har varit svårare än jag trodde? Nej, men kanske nog för att det här året, alltså första halvåret av 2021, var jättetungt. Och det var sån här ökenperiod. Jag kände att det var svårt att få det att rulla. Och från att allt har liksom rullat automatiskt, sen kom corona, sen fortsatte ändå rulla automatiskt. Och så i början av 2021 var jag så att varför händer, eller vad händer nu liksom? Så det tycker jag nog har varit svårare, att hantera den här mentala stressen av att det inte kommer in pengar. Utgifterna är konstanta och stabila. Jag har ganska höga fasta månatliga utgifter med företaget, men det kommer inte in pengar. Vad gör jag då liksom? Och bara det att man är som vuxen, att jag är 35 och jag vill ha en fast inkomst. Jag vill betala av på våra lån, jag vill kunna handla mat och tanka bilen. Så väldigt basic nivå på det här vad jag vill. Men att det har nog varit en sån här som jag kanske inte kunnat förutspå hur jag skulle reagera mentalt på att det inte kom in så mycket som det hade kommit tidigare. Mm. Och vad jag förväntade mig att det skulle komma in. Det var en tuff.
Ja, jag har faktiskt lite liknande, men just om man tar våga också, som just hur svårt det kan vara att, för att när vi startade våga då för 5 år sedan så gick det ju väldigt bra här i Österbotten, och här som här ändå med enkla medel så har vi ändå nått ut till mycket människor och vi har alltid som här ändå kommit kunder. Men Helsingfors, alltså svårt, mycket svårare det har varit, och det här har verkligen varit så här att vi som slår huvuden i, alltså väggen, för att vi bara som alltså varför händer ingenting, varför får inte samma annons som går jättebra för här i Österbotten, varför går inte bra för den i Helsingfors? Och det är ju förstås sånt som vi har sen utvecklat och som man har ju fått testa andra saker då i Helsingfors, så att vi gör ju inte ens idag samma saker här som vi gör i Helsingfors, för att man har ju märkt att det funkar inte på samma sätt. Och nu faktiskt, det här är ganska roligt, här kommer också en ansökan, om någon lyssnar och är intresserad av stylistyrket, hör av er, för vi behöver nya stylister i Helsingfors. Nu faktiskt har det börjat rulla på lite här i Helsingfors, och vi vet inte vad som händer. Det är som att det nu har skett någonting och kommer in bokningar mer än vad vi kan, den här stylisten vi har i Helsingfors kan ta emot. Så nu är det en väntetid på 5 veckor att få en bokad tid, så att ja, vi har lite panik nu just, men att ja, så att det här är ju som verkligen så bra exempel på när det verkligen känns som att inte gå vägen och man bara som att, men alltså varför händer ingenting? Att det har ändå tagit 5 år att känna att åh, men nu känns det ändå lite hoppfullt i Helsingfors.
Precis.
Och då är man ju förstås inte beredd, utan då kommer det så här på en gång och man bara
Ja, men exakt. Och intressant att många pratar ju om också om hur mycket det handlar om timing och tur.
Yes.
Och nu känner man ju den här turen också. Jag kände ju hela tiden att jag hade nybörjat flyt liksom det första halvåret, och sen ändå att det på något sätt flöt under första coronaåret. Och sen kom den här tuffa perioden. Nu har jag haft en rakethöst. Och jag alltså, men bara här i dagarna när jag kom in flera offerter och jag bara hjälp, hur ska jag som ens hinna göra de här offerterna, vilket ju är också ett härligt problem. Men jag känner att därför var det som ett bra läge att prata om det här, för att jag vet hur det är med våga, att det är mycket på gång nu i Helsingfors. Jag vet hur det är med Yes, det är väldigt mycket på gång här, och du startar nytt bolag och sådär. Jag känner att det finns mycket positiv energi att dra ur just nu. Men att det är ändå som bara, alltså ibland kanske man också bara måste håll ut. Det har vi någon gång pratat om, men jag tror nog på den här uthålligheten också. Dels testa någonting nytt, vara ännu tydligare i kommunikation och marknadsföring, men också bara våga hålla ut, att det kan hända att det man händer. Bara har otur en tid och så svänger
absolut.
Det.
Ja, för att ja, absolut. Alltså just det här med att analysera det du har gjort, se tillbaks, vad har funkat, vad har inte funkat. Gå vidare på det som funkar, utveckla det ännu mera. Och sen testa nytt, testa om igen. Och ser du att inte funkar, skit i det. Var inte ändå som för envis med sånt som inte funkar. Och håll ut, ja. Alltså bästa tipset. För tänk ändå om vi skulle ha strunta i att ha stylist i Helsingfors och nu mitt i allt efter 5 år, och de säger ju faktiskt det att det tar 5 år för ett bolag att verkligen slå igenom, så kanske faktiskt det är det som händer nu i Helsingfors, att vi äntligen kanske når den här slå igenom fasen.
Precis.
Jag vet ju inte, kanske bara är nu som det råkar vara några veckor som är blommar, men förhoppningsvis är ju det här bara början nu.
Absolut.
Till någonting större.
Ja.
Så jag håller ut, för att man vet aldrig att, och jag skulle som verkligen, du satt ju också när du startade Yes, att du ger det 1 år och kommer det inte in pengar så då tack och hej ungefär.
Yes, absolut.
Att sätta en deadline, men det ska inte vara 3 månader.
Nej.
Utan
nej.
Det ska verkligen vara alltså minst 1 år.
Ja.
Alltså minst. Mm. Att för att det händer så mycket på 1 år. Och just det här som du sa, och jag känner att jag bara babblar nu, men som du säger, alltså det finns mycket energi nu just. Just det här med att oj, och nu tappar jag tråden.
Nej.
Dessutom. Nej, jag som hade något jättebra att säga.
Vi pratar om att hålla ut, satsa 1 år eller längre när du startar upp. Kommer någonting tillbaka?
Nej,
jag ser det. Du är inte där.
Nej, okej. Okay. Men det kommer kanske.
Vi får se vad som händer. Istället, vi kör vidare.
Ja.
Så ser vi. Men vad då var det enklare? Än du tänkte innan du startade?
Ja, nu tror jag kom tillbaks. Ja. Det här med nybörjartur.
Ja.
Det var det jag skulle säga. Att har du en unik idé så kommer det att gå lätt. Troligen första halvåret året. Just för att det är liksom intressant. Folk tycker att det är superroligt. Folk pratar om det. Just för att det är som så, wow, att så spännande och nytt. Och så var det för våga också.
Yep.
Första året så, det var faktiskt, måste jag säga, lättare än vad jag hade trott. Att få kunder. Jag hade inte trott att det skulle gå så lätt att få kunder då första året. Att det är bara som kom kunder. Men sen andra året. Det var inte alls lika intressant att köpa Våga Styling presentkort i julklapp.
Nej.
För att det var inte lika unikt längre.
Nej, det är inte lika hippt. Det är inte lika...
Nej.
Alltså, jag tänker att jag var med jättemycket artiklar under det första året. Det var liksom tidningsartiklar till höger och vänster om Yes Communication. Så jag bara, vad har jag gjort för att förtjäna det här? Jo, men jag har startat.
Mm.
Det är nytt och det är intressant. Och sen är det inte likadant sen andra år, utan då är det så att ja, får vi se om det överlever eller inte liksom.
Exakt. Ja, så jag skulle nästan vilja sett att våg håll ut i ett, alltså i 3 år.
Mm.
Just för att första året kanske du har nybörjartur, andra året så är allt emot dig, för att sen tredje året så då börjar du ändå få en så pass stark grund, trovärdighet, för att det märker ju jag också på våra kunder att kunder är så det, ni har funnits i 3 år nu, wow, imponerande. Att det är som det här att man får lite mer förtroende.
5 år nu.
Ja, nu är det då 5 år dessutom. Så
men visst, ja.
Nu märker jag ju verkligen att det är som någon helt annan.
Men
som
exakt.
Att man är gammal i branschen och det ger ett helt annat förtroende.
Ja, det är nog
en
kredibilitetsfråga det där.
Yes.
Jag tror det därför känns också just att jag går in i det tredje året och att det liksom det känns som att okej, men jag har varit med en stund nu, det rullar, jag vet vad jag gör och ja, bla bla. Men ja, enklare så här. Nu låter jag precis som min dotter, eller kanske hon som låter som mig.
Kanske nog den vägen.
Ja, hon gör sådär selfie-videon hela tiden där hemma, 5-åringen går runt och demonstrerar hela huset, och när hon säger någonting fel så säger hon såhär bla bla bla, ja men strunt i det där, bla bla bla.
Nej.
Ja, de ska lära sig tid. Enklare tycker jag också att det har varit att sälja, absolut, verkligen, och överlag allt som är praktiskt som jag tänkt att åh nej, Mount Everest, jag vet ingenting om det här, jag får panik, hur ska jag göra, vad ska jag betala åt vem och när, det är en liten djungel men den är inte alls stor, alltså det är väldigt lite saker du behöver göra. Om du liksom bygger ett seriöst företag så behöver du betala moms om du är momsskyldig. Och du behöver betala förskottsskatt. Du behöver ha en försäkring, en föppelförsäkring om du, det är din primärinkomst. Och du når upp till den nivån som det finns krav på. Och du behöver ha någon form av bokföring i skick så du hela tiden anmäler dem. Får dina fakturor på momsen som ska betalas och så vidare. Det är inte så mycket svårare än så.
Nej.
Det är inte några många bitar. Så jag tycker att allt det har nog varit enklare än vad jag tänkte i början.
Ja, jag tror det är så lätt att fel är vid sig själv, att man så snabbt bara tänker att åh nej, men just hjälp, att vad allt ska jag kunna och vad allt ska vara med och dittan och dattan. Men sen är det sist och slutligen ganska lite.
Ja.
Och jag skulle säga som så, skaffa dig en bokförare så då löser sig allt.
Ja, det gör ju nog saken lättare. Absolut.
Ja, att och skaffa dig också en, ska vi säga, en företagsbollar vän,
yes.
En mentor eller någon som har lite insyn i företagande.
Ja.
Så det är två sakerna. Ja. Har du dem så då är det nog bara att det kör igång. Alltså. Det finns som inte något.
Jättebra motstånd. Tips. Superbra. Okej, men vad suger de med att vara företagare?
Ja, alltså jag hittar ju definitivt mycket mera fördelar, men det som suger är just det här stressen och pressen när det känns motigt, tungt, när du känner bara att att ingenting går ens väg, kanske man tycker att ja, att det är ju ändå du som är ditt företag egentligen, där, oavsett vad du gör så är du ditt företag. Det är du som allting faller på, du kan inte bara säga åt någon annan att sköt det där du, det är som dig är upp till.
Mm.
Och det kan ju ibland såklart kännas lite sådär att att skulle du ändå jobba på ett annat företag så kan du bara säga till kollegan hej att skulle du kunna göra det här om jag gör det där sen eller någonting. Alltså, ja, så det kan nog vara lite sugigt ibland att, att ja.
Allt ligger på dig.
No,
jag har ju varit anställd ganska många år, eller väldigt många år, och jag tycker nog att det suger att man inte får någon semesterersättning. Man
ja,
får
det också.
Man får inte ens någon lön på semestern om inte man jobbar. Det är inte, att du inte, det är inte som att du får din vanliga lön men du missar semesterersättningen, utan det är både och. Du får varken dera, liksom, varken lön eller semesterersättning om du inte har liksom planerat väldigt bra för hela året och vet att det finns en extra lön att ta ut på semestern när jag inte jobbar.
Exakt.
Men oftast så jobbar man ändå och så kanske man tar ut lite mindre lön för att det är lite mindre.
Ja, och sen det också, en anställd är ju faktiskt alltid ledig på röda dagar och alla dessa, att det är som 100% säkert att man är ledig. Är man inte som företagare?
Okej, det beror också på vilket yrke man har.
Ja, sant. Sant. Ja, för det finns ju förstås de som förstås jobbar ännu mera när andra är lediga.
Ja, så är det.
Ett sånt företag, säsongsbetonat eller just.
Ja, jag tänker på anställda att det är många som jobbar på röda dagar.
Ja, exakt.
Som är inom vården. Ja, men inom vården och inom alla service.
Att det går båda vägarna där. Att,
ja, att men att ja, man missar ju nog en hel del sådana här grejer som, alltså vissa förmåner absolut. Och bara exakt. Det där att man ska betala som den här FUPLen själv, FUPL eller vad man säger. Och ska bestämma själv vilken nivå den ska vara på istället för att det är arbetsgivaren som står för de kostnaderna. Så att, ja, det finns nog en del sådana saker som kan suga lite ibland.
Ja, och just det här när det kommer de meddelande om vad man ska betala i moms och, och sånt. Att, klart man vet ju ändå, man har ju koll på vad som kommer, men ändå när det dimper ner där och meddela ja, och vad vissa... du ska betala så då suger det.
Nej men här om månaden jag har som ganska hög förskottsskatt som jag betalar och så har jag hamnat på någon restskatt och så damper ner en faktura från, nej men den var inte så supergammal, men jag haft, alltså mina brev har tappats bort nu av posten när vi har flyttat.
Ja, när jag flyttade.
Så jag fick tre brev här om veckan nu som var från, det var från maj, två av dem, och så var det en som var från augusti. Och så kom en till extra faktura som var över 700 euro som jag inte alls hade räknat med.
Oh no.
Jag bara, nej, 700 euro till liksom. Det här betalar hur många 100 euro som helst i förskottsskatten och liksom i den här kvarskatten. Och så bara, nej, varifrån ska vi trolla de här pengarna nu?
Ja, men, så det där suger.
Ja, då kan det suga lite temporärt.
Ja.
Men vad är då roligast? Nu får du inte prata så länge.
Nej, okej. Okay. Snabbt, vad är roligast? Att du får styr allt, gör vad du vill. Du styr din tid, du styr allt. Och det är som bara roligt med de här utmaningarna. Ja,
Vissa kan ju också känna att det är kunden som styr dem. Att man egentligen inte styr så mycket själv.
Nu sant.
Beroende på vad man jobbar med.
Jag har nu kommit till en sån nivå. För att just eftersom att allt vad jag gör är inte så styrt av tider. Att just med våga, jag kan jobba helger om jag vill. Men jag vill inte så ofta jobba helger längre. Så nu har jag bestämt mig att jag jobbar inte helger längre så ofta. Utan det är någon gång ibland. Men så att jag har åtminstone lyxen att kunna verkligen styra min tid helt och hållet. Och det är nog guldvärt. Det är nog som att komma till den här nivån som jag nu har nog varit länge så här drömmen. Och förstås, jag vill ju kunna ännu mer, jag vill ju som faktiskt kunna resa utomlands och kunna jobba utomlands ifrån och ändå känna att jag klarar av att betala av lån och allt sånt. Så det är nu som nästa nivå. Men att åtminstone komma till den här nivån som jag är nu har ju verkligen varit som en milstolpe jag har kämpat för.
Jätteroligt. Jag tycker att det roligaste nu är jag trivs som väldigt bra med det här att man inte behöver fråga om lov. Jag känner som bara tidigare jobb när man vill påverka, man vill förändra, man vill driva någonting igenom, men att det är som så svårt, för vad har man för mandat? Det kanske inte är tydligt vad man har för mandat och det blir knepigt. Men att få som själv, nej men just det där att allt hänger på att om inte jag gör någonting, nej men då händer ingenting. Men att hända någonting så är det på grund av att jag har gjort någonting. Att klart att inte heller alla liksom affärer kommer av sig själv. Att nu är det ju för att jag jobbar med min synlighet och att bara liksom bli ett ansikte utåt, nätverka, alla sådana här bitar. Att, jag tycker om det där att jag får som verkligen testa vad jag vill. Jag behöver inte kolla med någon först, utan sen när man driver bolag med någon annan, då är ju redan en annan sak. Att då kanske man bör kolla med sina.
Absolut,
förstås. Sina partners var så att okej, vad tycker du om det här då? Och det kan jag tycka är utmanande. Jag tror både Elin och jag som driver våra egna bolag i första hand. Och sen har vi det här som en sidobusiness att driva kontorshotell. Och så sen ska man typ fråga av den andra att hej, är det okej om jag köper kaffe idag? Och det är bara, och bara, men alltså vad är det här liksom? Det är så riktigt, det är riktigt knasigt på något sätt. Man är så inte bara van att måste bolla. Och så blir de så petitessiga nästan de här sakerna då inom skeden. Så roligt att få köra fritt. Kanske det som suger mest är det där att du sa att allt ansvar ligger på en själv, men också det som är på ett sätt roligast.
Ja, exakt. Det är just det. Jo, det är lite som ett företagande att det är lite de nackdelarna är också det bästa. Alltså som att anställd är det liksom väldigt så här mellanmjölkigt. Företagande är de här enorma motsatserna, men också det som gör charmen i
företagandet. Verkligen.
Ska vi ta några tips, tycker jag?
Ja, jag tänkte att vi skulle se först på lärdomar.
Ja.
De är inte många.
Okej, absolut.
De är inte många, men det känns som att de är mer sådana negativa. Vi måste sluta på det här med... Peppiga.
Precis. Ja, så vad har vi lärt oss nu då? Jag älskar att jag sitter och kollar på min anteckning här, vad jag skulle säga och absolut inte minns någonting vad jag skulle berätta om det här.
Men okej, Sandra var jättestolt över det här med problemlösning, att det är också någonting, det är någonting man måste lära sig som företagare. Det kommer hela tiden att komma olika problem och utmaningar och allting, igen, allting hänger på dig. Så man måste lära sig problemlösning. Men man kan också levla upp det till nästa steg och tycka att det är jättekul. Som Sandra gör, visst?
Ja, exakt.
För jag tror det var därifrån det kom att du var så här, men det är ju roligt att liksom hålla på med problemlösning.
Och... Exakt, ja, jag har ju verkligen som... att det är ju nästan så att jag som till exempel här nu har lite panik över det här att få en ny stylist i Helsingfors. Men jag njuter ju lite av det. Det är ju verkligen för att det här är en utmaning, det är någonting nytt, det är spännande. Det är som, vad händer? Vart kommer det här ta oss?
Exakt.
Så det är nog, absolut. Alltså det låter jätteklokt också när du sa det här. Så jag, smart det här. Ja, men sen en annan lärdom så är ju helt klart det här med att ta betalt. Det är ju någonting man får lära sig. Alltså, just som jag sa, första samarbetet, 20 euro. Det är inte som att man betalar någon föppel eller förskottsskatt med 20 euro samarbeten. Precis. Att, och nu som just med fasta utgifter. Jag sitter till exempel här på kontorshotell att någon på Hello Hub vill ha betalt av mig också. Exakt. För att jag sitter här och dricker kaffe. Jag dricker inte kaffe, men jag dricker deras te här, så att det vill de ha betalt för.
Exakt.
Så att just det här att faktiskt våga ta mera betalt, hela tiden öka priserna tills man då kommer till en vettig nivå. Det är nog utmanande, absolut. Speciellt, alltså lättare med till exempel våga, mycket svårare med mitt sociala medieföretag.
Ja, precis. Absolut. Det är ju intressant.
Ja.
Varför är det så?
Nå, det är ju förstås för att det är en helt annan bransch. Att just att varför en tjänst ska kosta så makes more sense till folk.
Ja.
Att det är som du får någonting. Ja. Men folk fattar ju inte vad du får när det är ett samarbete.
Nej.
Att man som förstår inte varför man ska betala. Varför kan inte jag bara ge dig en gratis penna?
Ja.
Här ska väl du vara bara glad för att jag ger dig en gratis penna? Ja. Att som, du skulle ju aldrig få till Vasabladet eller en annan tidning och säga hej, kan ni sätta en annons på tidningen till mig så får ni en penna av mig.
Ja.
Här förstår man ju. Men att det som inte går bara på något vis inte in att det är samma sak med synlighet i sociala medier. Och dessutom bättre synlighet för att det är en person som...
Ja, så är det.
Som
jag är hög igenkänning också när jag jobbar med sociala medier, eller företags sociala medier, och hjälper dem och skapar innehåll och sånt där.
Mm.
Så svårt. Eller att jag tror att jag har ju som förlorat absolut offerter.
Mm.
För att de kommer in och tänker att det här kostar kanske 100 euro i månaden. Mm. Eller max 200 euro.
Mm.
Ja, men vi har Yes Communications och sköter liksom all vår synlighet på sociala medier. Det kan inte kosta många euro. Och som jag sa, att, har du någon aning om vilket jobb det innebär?
Ja.
Vad det kräver att liksom skaffa fotomaterial, att skapa innehåll i texter, att lyft fram dem i stories, att få det där engagemanget, svara på folks kommentarer.
Och sen är det ju bara, det är ju inte bara det här att vad du gör, det är ju värdet av hela. Att vad skapar du för värde med dina tjänster? Att det är ju som där, att förhoppningsvis så kommer ju det här leda, eller kommer ju att leda till att omsättningen ökar för företag.
Ja.
Men det är som den biten som är så svårt
för
företagare
mycket
att förstå.
Ja. Och för att de vill se direkta resultat. Exakt. Att det här genererar det här, punkt.
Mm.
Och man är inte alls insatta i sociala medier, så det liksom blir bara error för dem.
Mm.
Okay. Nog om detta. Jag tycker också att en lärdom är att se till att man har sådana kontrakt och villkor i skick. Och det tycker jag är själv utmanande. Att hur strikta villkor ska man ha till vilka kunder? Ska alla kunder börja som signera något avtal av så här riktigt tunga liber, eller är det bara liksom större projekt och större företag som det gäller? Och, så det lärde jag ju absolut mig via corona, när två av mina stora kunder direkt sa upp kontraktet samma dag som det bröt ut, och jag stod liksom från att ha en jättebra omsättning till att gå ner till nästan till väldigt låg omsättning. Också sett vidare, jag hade en föreläsning och blev meddelad någon dag innan max, om inte till och med var ännu närmare, att det ska vara riktigt samma dag, att den inte blir av på grund av corona. Och jag bara, va? Har de rätt att göra sådär? Jo, de har rätt att göra så, för att jag har inte gjort ett tydligt villkor i min offert där det står att jag kommer att fakturera hälften av avgiften eller någonting då, om den inhiberas mer, mindre än en vecka på förhand till exempel. Så sånt kan vara bra att tänka på. Och se till att man har, nu har ju inte varken du eller jag hamnat i något försäkring, alltså något rättsliga problem.
Nej.
Men jag tror att det är smart att man har det i skick med försäkringar. Ifall det skulle bli någonting så har man sen en bra, ja men alltså det är bara ett allmänt tips. Ingen lärdom däremot, för jag har inte varit med om det själv.
Nej.
Vi struntar lärdomarna och så kör vi lite tips innan vi ska avrunda. Okej, jag börjar.
Ja.
För att många säger ju att man ska starta i det lilla, och det sa du också idag, och jag tycker det är bra. Många säger att du ska starta vid sidan om din ditt heltidsjobb och ha lite så här hobby och se om det växer. Det är säkert bra, men jag vill ju också tipsa om att när du startar, vad startar du med för målsättning? Alltså startar du fullt ut eller startar du för att lite testa på?
Mm.
För någonting mentalt som är så stor skillnad att okej, men jag får inkomst härifrån och därifrån, jag startar en liten business här vid sidan om. Eller går du in för att okej, men nu startar jag faktiskt ett heltidsföretag, att nu måste generera någonting.
Mm.
Och tillväxtkurvan blir ju som så mycket snabbare när du går in för att faktiskt vara heltidsföretagare direkt.
Mm.
Så det är nog ett tips att om du, ja, kanske inte alltid går den där enkla vägen. Jag vet att många som rådger i de här frågorna säger att ja, men starta försiktigt, börja på vid sidan om. Men jag säger att varför inte starta fullt ut när du gör det?
Mm.
Och testa då, ge dig just det där ett år eller 3 år kan vara tajt om du tänker att du ska inte ha någon ekonomi på 3 år. Nej,
då blir det. Ja, alltså, det 3 år är nog ifall att du ändå har.
Det måste ändå generera en del, ja, inkomst.
En del av företaget då ger inkomst eller de du har ändå som kvar,
ja,
inkomst
från annat.
Från annat.
Mm, absolut. Men testa på att start fullt ut för det kan nog vara en grym effekt i det.
Absolut. Sen nästa tips är att starta med någon annan. Alltså att inte bara kör själv utan fundera att skulle det här kunna bli mycket större, troligen, troligen om du startar med någon annan.
Ja.
Och att då starta med personer som är annorlunda från dig själv. Att inte, till exempel på Våga, vi är alla 3 helt olika personer, helt,
ja,
olika. Nu med nya företaget så är vi också helt olika.
Ja.
Att, vi är 2, vi som startar, eller som ska starta först, jag och Mirella, så vi, jag tror, jag börjar se att vi är nog ändå ganska lik varandra,
ja,
till stor del. Och just att då ha med andra, 2 andra som också är helt annorlunda från oss.
Ja.
Så att vi får in helt andra synvinklar, tankar, idéer.
Mm.
Det är nog så bra. Och just med Våga är det nog absolut en framgångsfaktor att vi har varit 3, ja, helt olika personer.
Och där igen är den här hästskoeffekten, att det som är styrkan är också svagheten, som, yes, du sa tidigare, att det finns utmaningar i det.
Ja,
absolut.
Exakt,
men det finns också det, framgång i det.
Så är det.
Ja.
Så.
Jag tänker också att starta någonting fast du inte är klar. Alltså, om du ska vara klar när du startar, vad betyder det? Alltså då ska du ha liksom kundunderlaget färdigt och bara pengarna som typ rullar in fast du inte satt igång.
Mm.
Du blir aldrig färdig. Du måste bara starta.
Mm.
Du måste ha ett beslut och så gör du det. Och sen så kan det liksom börja generera saker.
Ja.
Så vänta inte på att vara klar.
Nej.
Kör igång. Ge dig en ärlig chans, genuin chans och utvärdera vart efter.
Absolut.
Mm.
Sen också att fundera på vad är ditt mål?
Mm.
Alltså när du var lite in på det här redan, men just att sätt mål, fundera också vad är, alltså är det passion? Är det någonting du brinner för? Att är det din största hobby, ditt intresse? Är det pengar i sig bara som driver dig? Är det fritid, alltså att få möjlighet till att skapa ditt eget liv eller som dina egna rutiner och arbetstider och så vidare och möjlighet att resa när du vill? Att är det det som i sig är målet, att du som egentligen struntar i vad är det för typ av verksamhet, att du bara vill åt fritiden?
Ja.
Så vad är det du, hur vill du som, vad är viktigt för dig?
Exakt. Och det som inte heller att det är inte så stor skillnad vilken av de här det är.
Nej.
Utan bara att du är medveten, att du har tänkt den här tanken att varför vill jag starta? Vad kommer det att generera? Ja, vad strävar jag efter?
För att det här behöver du veta sen när det går tungt.
Ja.
Har du inte koll på varför du startar, så då är det svårt att ta sig igenom tunga perioder.
Visst det. Ja.
För då har du ingenting som påminner dig om att just jag var ju detta som var
precis
så viktigt.
Ja,
så det är nog otroligt viktigt och det vet jag själv. Jag har nog 100-tals gånger måste tänka på det här, att vad var det som, varför gör jag det här när det känns tungt?
Ja.
Absolut, alltså du måste veta.
Ja. Det är nog jättebra. Jag tänker att det är hela tiden att vart fäster du blicken?
Mm.
Att du kan ju också ha gått in för att vara företagare och sträva efter frihet. Men plötsligt inser du att du är uppbunden mer än du någonsin varit förr.
Mm.
Och då har du ju misslyckats. Då måste du utvärdera. Kanske det genererar lite mer pengar än vad du har trott. Men det var ju inte pengarna du ville ha. Utan du ville ju ha mer egen tid. Mm. Mer frihet. Och då bör man kanske hitta nya sätt att höja priser och se till att man får liksom mindre kunder och mindre jobb. Jag tänker, för mig har målet alltid varit att jag vill bygga någonting större. Att det, som, det är det som driver. Och det är det som jag har i sikte. Så att när andra säger, men Julia, var nöjd, det var det bra. Du har haft bra år och det har gått bra för dig. Var nöjd. Jag bara, va? Men det här var ju som inte mitt mål, att jag skulle som kunna lyfta en liten lön.
Nej.
Utan det är att jag vill bygga någonting som kan växa. Och så kan jag hela tiden spegla på det. Okej, okay. Och en sak då, om man är nyfiken på att starta företag men inte har en affärsidé, för det kan ju också vara den vägen. Du har inte gömt handlådan 25 år i ditt nattduksbord, utan du har ingen idé men du vill starta. Och då kan jag ju bara tänka att tips vara att kolla på franchise-alternativ. Finns det något sånt du skulle vilja göra? Någonting som är som ett färdigt affärskoncept, eller då varför inte köpa upp ett lokalt företag, eller inte vara lokalt, men till exempel ett lokalt företag.
Och jag antar med det här franchise att det måste väl egentligen inte vara ens ett fär, alltså någon som redan utsagt är franchise-koncept, utan jag antar att man skulle kunna gå till något företag man älskar i någon annan stad och fråga, hej, är det möjligt att jag skulle starta i min stad?
Exakt, det är det vi väntar på att ska hända med Hello Hub. Jag vill ju franchisa Hello Hub.
Exakt.
Jag är väldigt sugen på det.
Ooh, ja, men
so
det...
guys out there.
Mm-hmm. Ja, men det kommer ju att hända.
Ja.
Lätt, ja. Det tror jag på. Helt klart.
Ja,
men exakt. Så
men det är
att
bra.
Alltså, hitta olika sätt att
ja.
Bli företagare på. Att det måste inte vara det här att du själv har en idé alltid.
Nej. Och vi har sitt nu bara på en jättekort tid. 3 riktigt intressanta företag, småföretag, men 3 intressanta företag i vår närhet som har varit till salu.
Ja.
Och nu har 2 av dem blivit sålda också. Den tredje är inte ännu såld. Men alltså det finns möjligheter, och i alla fall följ med lite. Vasek Start, jag brukar ofta ha koll på vem som säljer, och så finns det också, det finns online mycket information om man ser på lite större företag. Och sen kanske du bara följer vissa företag på sociala medier och ser att hoppsan, de söker efter en, kanske en delägare eller en helt och hållet ny ägare.
Ja, exakt.
Så där kan det finnas bra ingångar.
Ja, verkligen.
Super.
Sen så vill jag klämma in ett sista tips, och det är att är du enskild näringsidkare eller bara känner att du behöver få lite inspiration, så ska du bli medlem, eller medlem vet jag inte, men far med på ett kontorshotell.
Åh, vilket fint tips!
Ja.
Bröl! Och där jag vet inte, alltså folk tänker så olika. Jag tänkte ju inte alls på att spara pengar när jag startade företag. Utan jag visste ju direkt att jag måste ha ett kontor. Jag tänker inte börja sitta hem och vara liksom en... Nej, jag vet inte. Nu fick jag några fördomar, förlåt mig. Jag ville inte sitta hem och jobba, utan jag ville sitta på ett kontor. Så det var ju vad jag, alltså första, jag var väl 1 månad max företagare innan jag själv började hyra in mig på ett kontor. Och så var jag där 1 år då innan vi startade Hello Hub. Så det är nog ett jättebra tips. Det var nog otroligt
alltså,
värdefullt.
Verkligen, alltså jag menar, ta mig som exempel som skulle mest, när ni startade Hello Hub så tänkte jag ju mest att men jag kan ju komma och stöda er nu när ni startar, så jag tar de här 2 första månaderna och stöder, och så var det ju på erbjudande, så det var inte ens så dyrt för mig, tänkte jag, så får jag lite inspiration och så är det bra sen. Nå, här sitter jag ännu 1 år senare och kommer absolut inte att lämna.
Yes! Ja, men det är super, super, super.
Så, ja.
Vi franchisar det här konceptet sen.
Helt
ifall
klart.
Just du inte bor i Vasa och kan vara här. Jag är slutmarknadsföra. Nej, men det här var dagens dos.
Jag känner det bara för att vi lagligt ska få släppa det avsnittet. Så det här avsnittet var då sponsrat av Hello Hub, Yes Communications, Våga Styling, Sandra Emilia...
Och ett namnlöst företag. Vi kan ju också säga att vi får ut in några pengar från någon av de företagen.
Men ändå, jag tror man måste egentligen ändå säga att det är i samarbete med.
I samarbete. Inget ekonomiskt utbyte, men ett samarbete.
Så nu vet ni, är sponsrat av.
Yes, fy vad bra. Hörni, tack. Hoppas att ni som har lyssnat fått lite... Ja, företagsinspiration igen. En liten höstspruta.
Ja. Kommentera gärna det avsnittet på vår Instagram, skicka in DM eller skicka på inlägget som vi rör detta avsnitt. Så får vi diskutera vidare. Det vore roligt att höra era tankar och funderingar och vad har ni för företag ni tänker starta?
Ja.
Det vill vi ju höra, om ni vågar berätta.
Sant.
Ja.
Nu är det slut.
Tack och hej, trevlig fredag tänkte jag säga, men det är ju måndag när ni lyssnar på det här.
Nej, det är tisdag.
Supertrevlig tisdag, eller när ni nu än hör på det här, och kör hårt.
Ja.
Våga satsa.
Yes, och våga växa. Nu var jag inte heller sponsrerade av någon av de projekten, men
nej.
Det tipsar vi. Ha det gott, hej då.
Hej då.